Hon kommer ut för ängarna vid Sjugare by. Hon är en liten kulla med mandelblommans hy. Ja, som mandelblom och nyponblom långt bort från väg och by. Erik Axel Karlfeldts dikt om Maria som han placerar i Dalarna. För så är det ju med Bibelns personer. Vi kan placera dem nära. Och han fortsätter: du är utvald framför andra. Du är önskad av en var. Vad går du då ensam och begrundar? Du är liten och bräcklig som knäckepilens gren, och i skogen går den slående björnen. Ack, den rosen som du håller är ditt tecken och din vård. Den är bringad av en ängel från en salig örtagård. Ja, vem var du, Maria? Ung flicka, jungfru, Madonna, förebedjare, Guds moder, himlarnas drottning. Namnen är många. Och ingen har fått betyda så mycket för så många kristna som du. Men vem var du? Från äldsta tid är den saliga jungfrun vördad under titeln Guds moder. Under hennes beskydd tar de troende sin tillflykt i bön under alla faror och bekymmer. Så kan vi läsa i katolska kyrkans katekes. För katolikerna har ju på ett annat sätt än vi i den protestantiska traditionen förmått att se Maria och leva med henne. Och på många sätt är väl Maria en så självklar gestalt. Eller egentligen är det ju så att berättelsen om Maria säger oss något om hur annorlunda Gud är. Och vi kan nog vara ganska säkra på att den historiska Maria är långt ifrån de vackra Madonna-bilderna i våra kyrkor. Men låt oss börja med platsen Nasaret. Idag är det en stad i Israel, den enda staden med en palestinsk majoritet, där palestinier ännu får bo kvar. Men på Jesu tid så var det en obetydlig by. Få kände nog till den. I Johannesevangeliet så möter vi Filippos och Natanael. Filippos har mött Jesus. Han är överväldigad. Och det säger han till Natanael: du måste komma med. Och Natanael säger lite avmätt: kan det komma något gott från Nasaret? Kom och se, svarade Filippos. Och Natanael följde med. Men det var nog så, ingen väntade att en profet, än mindre Messias, skulle komma från Nasaret. Vi läste ju från Mika om Betlehem. Och vi vet att både Matteus och Lukas har de berättelserna. Men det vi vet kan se är att Jesus växte upp i Nasaret. Gud valde denna obetydliga by. Och vem var då Maria, eller Mariam, som eller var hennes arameiska namn? Vi vet inte så mycket. Egentligen vet vi ju ingenting. Och då blir det ju lätt så att man försöker att fylla på berättelsen. Det gjorde till exempel den som har författat Jakobs evangelium, ett sånt här apokryfiskt evangelium som kom i slutet av andra århundradet, där han berättar att Marias föräldrar hette Anna och Joakim, och att Maria växte upp under sina 12 första år i Jerusalems tempel. Vackert, men vi får nog utgå ifrån att Maria, hon växte upp i en helt vanlig familj i den lilla byn Nasaret. Där fanns också en man, Josef, som på samma sätt kliver fram, egentligen okänd ur historien. Men han sägs vara en ättling, en del i Davids ätt. De är trolovade med varandra. Och det innebär att fortfarande bor de var för sig. Bröllopet väntar, men det juridiska äktenskapet har inletts. Det vi med säkerhet kan säga, det är ju att Gud valde inte Maria för att hon var en betydelsefull person. Han valde henne för att hon var så vanlig. En 13-14 års flicka, för det var ju då de blev trolovade. I en liten by i Galileen, långt bort från Jerusalem. Man kan ju förstå de tre vise männen. Det berättas ju om att de följde stjärnan och så tänkte de, den visar att det har fötts en kung. Och då ska vi förstås till Jerusalem. Ja, de tänkte som man ofta gör och de hamnade fel. Och där säger oss ju att Gud är annorlunda. Han är inte den vi väntar oss. Ylva Eggehorn har i en psalm formulerat det här så väl. Vad vi väntar oss och hur det är. Vi skrev ditt namn på våra stridsbaner. Vi byggde katedraler högt mot himlen. Men du gick hela tiden längre ner. Och så var det ju. Jesu liv blev inte så att han blev en messias som körde iväg romarna och återupprättade Israel. Han blev inte en man i palatsen, inte en gäst hos fariseer och skriftlärda och överste präster. Tvärtom så pratade de ju om Jesus föraktfullt som den mannen som umgås med syndare och äter med dem. När Maria avbildas som en upphöjd person långt från smärta, så är det ju inte den verkliga Maria. 13 år, kanske 14. Lukas ser ingenting konstigt i detta. Men vi kan ju göra det. Vi kan ju undra. Hade barnet varit hennes och Josefs, så hade det inte varit några problem. Som trolovad kunde man få barn. Men nu är ju inte barnet Josefs. Och vad hade hon att vänta när barnet föddes? Ryktena, pratet bakom ryggen, grannar som vände bort blicken. Och vi läser hos Lukas att hon fick söka sig till sin släkting Elisabet som också väntade barn. Betydligt äldre och bodde långt bort. Inte i Galileen, på andra sidan Samarien i Judéns bergsbygd. Och där vistas hon 3 månader. Men vad var hennes mor och far? Hon bodde ju fortfarande kvar i föräldrahemmet. Det var ju först med bröllopsfesten som i den patriarkala tradition som då rådde fadern överlämnade bruden till brudgummen. Man kanske kan ana det utanförskap som Maria måste ha hamnat i när hon födde en son vars pappa ingen visste vem han var. Var han kanske en romersk soldat? Och vi kan minnas hur det var i Danmark och Norge när man föraktfullt pratade om tyskerbarnen. Allt detta måste ju på något sätt ha farit genom Marias huvud när ängeln kommer. Som alla i mötet med Gud, med det heliga, så känner hon en fruktan. Men den går snabbt över. Hon vågar diskutera med Gud. Hur ska det gå till? Hon för ett samtal, men så säger hon lugnt: jag är Herrens tjänarinna. Hon är orädd. Hon värjer sig inte mot det hon borde ha värjt sig mot. Och det är ju faktiskt så att Lukas skildrar Maria som den beslutsamma och självständiga. Till skillnad mot Elisabets man, Zacharias. Äldre, mycket äldre än Maria, präst i Jerusalem. Men han tvekar och har svårt att tro när Maria tror. Hon handlade i tro när hon kunde sagt nej. I förlitan just på att för Gud är allt möjligt. Josef försvinner ur berättelsen vart efter, men Maria finns kvar där till slutet, vad som än händer. Så är det. Gud föds i ett utanförskap, i en by nästan ingen känner till, och växer upp i en enkel familj. Maria sa ja, hon vågade. Och det är väl också därför hon blivit ett föredöme för alla oss kristna. Hon jublar. Lukas har den fantastiska Marias lovsång, Magnificat. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Och hon får vittna om kärlekens makt, som är något annat än den makt som kontrollerar och förtrycker. Vi läser i Marias lovsång: han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och upphöjer det ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort. Mitt i en patriarkal värld tar Maria huvudrollen. Och i 2000 har människor hyllat henne. Det finns en legend, en medeltida legend om en munk i Notre Dame. Han var inte boklärd som de andra munkarna, men han hade varit jonglör. Och när han stod där inför Guds moder, inför Madonnan, och skulle prisa henne, så olärd som han var, så visste han inte vad han skulle göra. Så då tillgrep han just den talang han hade som jonglör och akrobat. Så istället för böner i ord gjorde han sina finaste och svåraste konster inför Madonna-bilden. Också jag skulle vilja kunna jonglera, men kanske finns det andra sätt. Var hälsad, Maria. Vi får fundera och reflektera över Marias gestalten och över allt som finns i vårt liv. Vi har en tid för stillhet och bön, där man kan få tända ett ljus här, väva i böneväven, lägga ett hjärta i glaskorgen bak vid sidan om ljudbåset, eller sitta i sin stol och fundera och tänka. Under tiden kommer vokalgruppen att sjunga.